den här personen. Kavastu.
Kanske inte. Vad tror du?
Jag vet inte, för jag lyssnade inte så noga.
Så vill du inte säga?
Nej, du kan säga igen. Vad sa du för någonting?
Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag sa, men det var bra.
Välkommen till 25 minuter med de två SM, Syding och Sundström. Avsnittet produceras av Trade Venue och klipps av Johan Olsson. Idag ska vi prata om den vetenskapliga metoden med felkorrigering som en övergripande princip för alla aspekter av livet, inte minst investeringar. Den vetenskapliga metoden går ut på att berätta historier om underliggande förklaringar av hur verkligheten faktiskt fungerar. Vi vet att historierna är fel, men genom att formulera dem öppnas möjligheter för att förfina förklaringarna och successivt närma sig sanningen om verklighetens faktiska sanna väv. Jag har nyligen läst David Deutschs bok The Beginning of Infinity och är dessutom halvvägs genom hans bok Fabric of Reality. Det är delvis de här böckerna som har inspirerat dagens avsnitt. Om du gillar lite tuffare böcker, som till exempel min favoritbok Gödel Escherbach, så kommer du älska Fabric of Reality. Det är veckans bok. Läs den så får du veta hur informationsteori, virtual reality och kvantmekanik sitter ihop med själva förekomsten av liv som grundpelare för multiversum. Nu går vi vidare till dagens huvuddel. Förutom David så ligger den tidigare gästen Anna Svan med sin rytmiska inställning till livet bakom dagens avsnitt. Annas idéer om nätverkande i avsnitt 113 var extremt uppskattade. Så lyssna på det om du inte redan har gjort det. Eller lyssna igen om du var ofokuserad under julen. 25 minuter, det är egentligen ett koncept för inspiration och verktyg för lärande snarare än en specifik produkt. Då Ludvig inte kunde vara med idag får Fröken Svan utgöra det andra esset istället för att producera en singleshow eller ta en veckas paus. Det kan ses som att vi följer rytmen istället för ett statiskt program. Hej Ludvig.
Hej Micke Syding. Det är Syding och Svan här idag för att Ludvig har inte planerat. Så han är på semester och lämnar mig med dig. Så att jag får hoppa in lite till.
Det kanske inte bara är Ludvigs fel, för vi är ju på Sri Lanka också.
Det är vi faktiskt också. Men vi tar i alla fall ansvar för de här konsekvenserna som man får ta när man åker på semester och gör jobbet ändå, eller hur?
Det där är någonting som jag har lärt Anna. Att allting får konsekvenser. Vad hon än frågar om, vad vi än ska göra för någonting, så säger jag ja, men det får konsekvenser. Hur har vinterhelgerna varit?
De har varit helt fantastiska tycker jag. Och det känns ännu härligare att faktiskt åka på semester när man har varit tillbaka på jobbet i 3 dagar. Och faktiskt redan fortfarande är utvilad efter semestern och då åker iväg igen.
Kan du inte berätta om din investeringsstrategi? Vi fick ju inte prata om den förra gången.
Vi konstaterade ju lite innan, för att jag sitter ju fortfarande och skriver på investeringsguiden som har deadline nu om ett par dagar. Så det är ganska spännande. Den håller verkligen på att bli färdig och det blir mer och mer verkligt. Så jag sitter just nu och skriver om min egen strategi. Och eftersom att vi pratade om processer i senaste avsnittet när jag var med och det här med att se livet som en process och lärande som processer, så måste jag också säga att min investeringsstrategi har varit en process för att komma dit jag är idag.
Och hur har lärande som process påverkat din investeringsstrategi?
Jag tror inte att man ska säga hur den har påverkat på det sättet, men däremot hur den har vuxit fram från att ha varit buy and hold i investmentbolag till att handla mer aktivt i läkemedelsbolag till att diversifieras i olika tillgångsslag. Och det slog mig idag när jag satt och skrev att jag har verkligen blivit inspirerad av Howard Marks och framförallt Ray Dalio. Och Howard Marks säger i sin bok The Most Important Thing, som alla borde läsa, framförallt de som investerar, att man ska förbereda sig för, när man investerar så ska man förutse alla möjliga utfall och inte bara de som är mest sannolika. Och Ray Dalio har ju byggt sin kända All Weather portfolio på konceptet att man ska vänta sig det oväntade. Och genom att jag diversifierar mig i olika tillgångsslag, framförallt då i aktier, guld och softs, och nu även lite koppar, så tycker jag att den påminner faktiskt mer och mer om en mix mellan Marx och Dalio, och det är faktiskt inte fy skam tycker jag.
Vi får förklara 2 begrepp här. Boken Investeringsguiden, det är alltså en bok som tar dig från nybörjare till någon slags mellanerfaren investerare.
Nej, jag skulle inte ens vilja kalla mig för mellanerfaren investerare, men jag skulle vilja säga att boken ger de verktyg man behöver för att börja investera, och man kan också använda den som en guide på undervägen. Så den ska fungera lite som en kompis som du kan ha liggandes på skrivbordet under tiden.
I den så finns det konkreta tips för hur du öppnar konto, hur du gör dina första investeringar. Men man kommer även så långt som till att få ta del av din allokeringsstrategi mellan olika tillgångsslag.
Ja, och jag har faktiskt inte skrivit om den här så mycket innan. Jag har ju pratat lite om den, men det är väl framförallt nu som jag verkligen känner att jag får alla delar på plats. Och i och med att jag skulle skriva om min egen strategi i den sista delen av boken där vi pratar om portföljinspiration, där man också får läsa om Dalio, Buffett, Lynch och Soros, och så Linneas egen strategi också såklart, så tycker jag att det var kul att sätta min, vad jag tycker är en ganska stor idé, det här med att allokera mellan olika tillgångsslag beroende på relativ värdering mellan tillgångsslagen och i relation till sig själva. Det är kanske lite överkurs här, jag vet inte.
Ganska många av våra lyssnare är inte så insatta i finans, så på så sätt så är det en överkurs. Men jag tycker faktiskt att alla som håller på med investeringar, de borde ta till sig det här med allokering mellan olika tillgångsslag och inte bara att tro att aktier är synonymt med investeringar. Så jag tror att du är helt rätt på det.
Vi kanske till och med kan lotta ut ett ex av boken sen i april när den släpps till era lyssnare.
Ja, det kan vi göra. Ett processorienterat sätt att bidra till en bättre miljö, det är att investera via Trine. Trine är en investeringsplattform som gör det möjligt för privatpersoner att investera i solenergiprojekt med möjlighet till avkastning. Det är alltså både bra för miljön och för din plånbok. Över 1 miljard människor saknar idag elektricitet och använder istället fossila bränslen. Det är kostsamt och skadligt för både hälsa och miljö. Det finns små företag i till exempel Östafrika som vill förse människor med förnyelsebar el, men de initiala kostnaderna är höga. Det är där Trine kommer in, och genom att göra det enkelt för vanliga människor att investera i solenergi så kan Trine förmedla lån till solenergiföretag som förser människor med ren el där det behövs som mest. Minsta investering är bara 25 euro och investeringsperioden är mellan 1 och 3 år med möjlighet till en årlig avkastning på 5-6%. Du får alltså avkastning samtidigt som du gör något bra för miljön och för de här företagen i Östafrika. Genom vårt samarbete med Trine får du som lyssnar nu möjlighet att få ett startbidrag på 10 euro när du testar din första investering. Du går in på jointrine.com och väljer ett projekt du tycker verkar intressant och fyller sedan i koden 25 minuter ihopskrivet, 2 av 5 minuter. Du hittar länkarna och all information i vårt lyssnarbrev. Så join Trine! Vi kan ta veckans tips. Eftersom jag frågade om definitioner här, ett av mina tips för året, det är att alltid fundera över vad definitionen på någonting är. Ofta så kan man hamna i nästan gräl eller argument, inte minst online, om ett koncept. Men det har egentligen inte att göra med själva konceptet, utan det är för att man har olika definitioner av saker. Ett typexempel är feminism. Är du feminist eller inte? Och så svarar man ja eller nej, och så blir det gräl om det. Och sen efter en timme så börjar man definiera vilken slags feminist man är eller vad man menar med det. Samma sak gäller jämställdhet, hållbarhet. Och eftersom jag tittar mycket på till exempel saker som artificiell intelligens, så kommer ofta begreppen intelligens och medvetande upp. Och då menar man alltid helt olika saker när man pratar om huruvida datorer kan bli intelligenta och medvetna eller inte. Så tipset är, var du än är, vad det än som är som händer, känner du att det är någonting som skevar lite grann, så börja med att bena ut, vad är din definition på det här begreppet?
Ett bra exempel på det här var när Micke sa till mig i förra veckan, eller om det var veckan innan det, att min matlagning var ojämn och att det skulle vara en komplimang, för att det betyder ju att den är bra ibland.
Och det fick vi bena ut lite grann, för när jag bara sa att den var ojämn så såg du inte helt nöjd ut.
Jag hade väl inga problem med det, jag förstod precis vad du menade från början.
Det är som sagt ett nytt år, och jag tror egentligen inte på det här med att man ska hänga upp saker på just att det har blivit 1 januari. Men det finns faktiskt poänger med att göra det, och det är att alla andra gör det. Folk får en viss typ av psykologisk inställning. Många är beredda att ta nya tag. En del tar nya tag på börsen, en del tar nya tag på gymmet. Och då kan man anpassa sig efter det här. Det är dessutom en bra stämning och ett bra läge för att faktiskt avlägga olika typer av löften om kommande rytmer eller processer för året. Men det ska inte vara det enda tillfället. Det här har vi pratat om i tidigare avsnitt där vi sa vinnare bestämmer sig oftare. Och det betyder att du ska inte bara ha nyårslöfte. Du ska ha uppdatering av dina rytmer och processer hela tiden. Titta på dem återkommande. En gång i månaden kanske.
Då har jag ett tips där. Om du känner att du har någonting, ett mål som du verkligen vill klara av eller genomföra men inte lyckas trots att du försöker om och om igen. Se det då som en process och fundera på vilka av processerna mot det här målet som du kan förändra på för att också ändra utfallet. Precis som Micke säger att det ska inte bara vara ett nyårslöfte utan ge inte upp. Det ska vara jobbigt för det är faktiskt då du tar dig framåt också.
Jag använder appen Productive som jag har fått tips om från Daniel Richter på Styrkelabbet. Det här är världens enklaste app. Man skriver bara in med fritext vad det är man vill göra. Så klickar man i om det är dagligen, veckovis, månadsvis. Och sen ploppar den där upp och så får man bocka av dem under dagen som går. Man kan lägga in dem på morgon, kväll, natt. Jag har dels lagt in lite gamla saker som jag gör helt automatiskt. Som till exempel att sitta i squat minst 3 minuter. Men jag har även lagt in punkten grönsaker. Om dagen har kommit ända till kvällen och jag inte har ätit åtminstone några morötter, då ser jag till att äta det då.
Jag ser också, eller vet också att du har lagt in meditation på den här listan. Det finns en annan typ av meditation som vi ägnade åt i skor. Jag hör precis hur den här låter, men det är inte så farligt.
Det är väldigt nyttigt, både för kropp och själ.
Kan du berätta vad det var vi gjorde igår då?
Vi tittar väldigt sällan på tv. Vi har faktiskt inte ens något tv-abonnemang. Vi har bara en skärm som vi kan koppla in datorn på och titta specifikt på någonting vi är intresserade av. Ibland så när vi bestämmer oss för att göra det så gör vi så här istället. Att vi säger nej, men ska vi inte bara lägga oss i sängen och sätta på bra, stillsam musik och ligga bredvid varandra påklädda och diskutera om planer, dagen som har gått, kanske även musiken i sig.
Vi fortsätter alltså att vara påklädda även vid sessionens slut. Eller som igår när vi somnade efteråt. Ja, nej men vi lyssnar framförallt mycket på klassisk musik och det gjorde vi på nyårsafton. Så vi lyssnade på en kompositör från Holland som heter Drup Beving. Jag tror att Micke kan länka det i lyssnarbrevet. Och han lägger in, jag vet inte hur man ska beskriva det bättre än att det finns olika dimensioner av hans, eller i hans låtar nästan. För att han har lagt in liksom lite spår av bakgrundsprylar i rummen när han spelar in. Och det är, för dem, alltså, om ni är ett par eller ensam också för den delen, det är ett ganska bra sätt att bara ligga ner och prata med varandra på ett sätt som man kanske inte gör bara när man äter tillsammans och framförallt inte om man kanske äter vid tvn. Så det är ett bra sätt att lära känna varandra lite mer på djupet och fundera på och prata om drömmar och mål om framtiden och sådär.
Det kan kännas lite märkligt när man lämnar tvn alldeles ensam där borta i vardagsrummet och så går man in och sätter på klassisk musik och ligger och verkligen kommunicerar med varandra.
Ja, man vill ju inte lära känna sin partner. Det vore ju en mardröm.
Men det här gör faktiskt att vardagen blir mycket bättre. Dessutom så får man den här nedsläckningsprocessen som gör att det blir mycket lättare att sova. Och då kommer man fram till the most important thing. Det som Howard Marks faktiskt missar i sin bok. Nämligen att sova riktigt bra och länge och kvalitativt. Det är faktiskt det absolut viktigaste grundbulten i ett människoliv.
Mm, och på tal om Beving så har du också något som du skulle vilja kalla för veckans mardröm. Vill du berätta lite mer om den?
Igår när vi lyssnade på Jöp Bevings Saturday Morning, som bland annat innehåller en massa bakgrundsljud från hans familj. Vi får väl utgå från att det är en lördag morgon och man hör en tv som är på och folk som verkar lite så griniga, smågriniga på varandra. Det är i alla fall rätt mycket ljud och hela metakonceptet här med att han spelar in en fantastiskt vacker klassisk melodi och den störs av hans familj. Den fick mig inspirerad och då tänkte jag så här, vad är den värsta mardrömmen man kan tänka sig i ett liv? Man får 100 år på sig. Vad händer om det ska vara värsta tänkbara? Jo, föreställ dig att det ringer en väckarklocka på morgonen innan du har sovit klart. Och vad som följer efter det är cirka 12 timmar då andra bestämmer vad du ska göra. I princip så är ditt schema fixerat. du ska gå upp, du ska laga mat, du ska stressa i dig den, pendla till jobbet. Där är det någon som bestämmer hur länge du ska vara på kontoret, vilka du ska umgås med. Du umgås med precis samma personer hela tiden, samma kunder, du gör samma saker. När du kommer hem, ja, det är inte slut då, det är nästan tvärtom. Då förväntas du aktivera dig på massa andra sätt. Det kan vara barnen och det kan vara din partner. Du är egentligen trött och utschasad. Och den här lilla fritiden du har, ja, då kanske du lägger den framför nyheterna eller sporten som du egentligen redan vet hur den har gått, medan din partner sitter och försöker prata dig i örat om hur dagen har varit. Så du är hela tiden stressad och pressad, får inte göra vad du vill. Och så till slut så kommer lördagen, och då är det som är Saturday morning. Det är återigen massa stök och press och folk som vill att du ska göra saker som du inte vill. Du har någon inneboende känsla av vad du egentligen skulle vilja göra, men det är hela tiden andra som bestämmer vad du ska göra. Och det här pågår till du är 70 år gammal. Och då är du för trött eller för fattig för att njuta av den här ålderdomen. Så trött att om någon frågar, skulle du vilja leva till du blir 1000? Då svarar nästan alla, 100 är mer än nog.
Det enda jag tänkte på när du berättade det här, det är all kritik du har fått från föräldrar som säger att om du skulle skaffa barn så hade du fått mer perspektiv till podden. Och jag tror att det här är exakt en sån grej, så att de kommer säga att nej, det är inte alls så att det är så himla jobbigt att umgås med sina barn. Och en av grejerna som jag tror egentligen är konceptet med den här låten, Saturday Morning, det är inte att hans vackra pianomusik störs av familjen. Jag tror att han har lagt på det vackraste han vet, alltså ljud från sin familj, på sin musik.
Jag tror att vad gäller det där stycket så har du helt rätt. För min egen del så är upplevelsen av stycket dessutom mycket, mycket högre av alla de där bakgrundsljuden. För det skapar en helhet och en atmosfär, och det är det här som är genit med Jöp Beving. Men det hindrar inte att jag blev inspirerad till den här mardrömmen.
Jag ville bara ge alla föräldrar där ute som lyssnar lite perspektiv, eftersom att de saknar det hos dig.
Oavsett vilket så tycker jag att man ska ta det här fantastiska livet och hela tiden tänka på de dagliga processerna. För det är där livet skapas, det är där lyckan är. Att leva i de här processerna och njuta av dem i sig. Inte tänka att på lördagen blir det bättre eller på semestern blir det bättre. Semestern kommer ändå läggas till att du ska bocka av alla släktingar du ska åka till som du egentligen inte heller vill se, för att du kanske skulle vilja hänga med barnen. Men barnen, de vill istället skjutsas till sina kompisar eller till sina aktiviteter, så de vill ju faktiskt inte hänga med dig i alla fall.
Jag har ju faktiskt precis gjort en ganska bra lösning på min situation och då totala vår situation, vilket gör att jag har förgjort en hel del kapital i form av tid under 2018, där vi bland annat kommer att lägga cirka 6 veckor på att hyra ett hus någonstans i södra Europa för att ta med hundarna, ägna oss åt varandra, dricka vin och skriva böcker. Och det här sa jag för något år sedan att jag skulle vilja göra om 5 år, och sen nu slog det mig bara att nej, jag vill göra det här nu och jag har möjligheten att göra det, så därför ska vi göra det.
Det här är en så kallad fejkplan som Anna brukar ägna sig åt. Och det är jättebra. Det går helt i linje med Mikael Dahlén som vi har intervjuat i podden tidigare. Nämligen att man ska gotta sig åt och verkligen vältra sig i de här planerna och förhoppningarna innan de blir verklighet. För det sen spelar ingen roll om de infrias eller inte, utan man njuter på vägen dit. Men om de genomförs, då är man ändå maximalt lycklig därifrån och i 3 månader.
Du är asfånig, för det här är inte en fejkplan, när du vet det också. Men det värsta som kan hända är att man är glad i onödan. Jag tar alltid ut glädjen i förskott. Det är lite min grej. Jag ser till att alltid ha någonting att vara glad åt.
Nej, det ska bli riktigt häftigt att bara vända upp och ner på vardagen på det där sättet. Bryta oss loss ur homeostasen. Sitta och skriva och bara njuta.
Med det sagt så vill vi väl också tipsa om Luddes bok igen.
Ja, den heter alltså Breaking Out of Homeostasis, och det är en slags livsfilosofi och praktisk handbok i hur man faktiskt gör för att förändra livet till det bättre, för att bli mer produktiv, för att bli gladare, för att bli mer framgångsrik om det är det man vill. Och den finns på Amazon för 9,99. Det är möjligen att det är före någon slags moms eller liknande. $9.99.
Då vill jag också påminna om, innan vi rundar av, att det här med att bryta sig loss ur homeostasen, precis som jag pratade om förra gången, att sitta fast i en social filterbubbla. Bryt loss ur din sociala filterbubbla. Träffa nya människor. Ät en lunch med någon du kanske inte hade träffat i vanliga fall och se vad som händer.
Jag fick en fråga på Twitter idag. Hur gör man om man är lite socialt rädd? Om man inte vågar prata med främlingar?
Då är faktiskt internet ett ganska bra forum. För att det är faktiskt lättare bakom en skärm att prata med någon än i verkliga livet. Och där har du faktiskt en ingång och en start. Du måste ju kontakta den här personen från början, från första början. Det är ju inte så att jag har gått fram på stan till de här människorna som är med i den här frukostklubben till exempel. Utan det är ju kontakt som jag har tagit via mail.
Det där är ju själva poängen. Han frågade mig. Han kunde lika gärna frågat mig om han kunde haka på en lunch. Och bor han i Stockholm så hade han faktiskt kunnat göra det. Jag äter lunch varje tisdag på ett visst ställe. Men behöver inte säga varför, så många vill jag inte ha där.
Jag tycker det är härligt ändå att du i alla fall unnar dig lunch varje tisdag. Det är fint. Det är fint att du spenderar pengarna, hedgefondförvaltaren.
Jo, just det. Förresten till det här med filterbubblor. En del kan jag tycka att det känns lite märkligt det här att man skulle byta ut de man umgås med. Är det inte så att sina fem närmaste, det ska vara de fem närmaste för resten av livet?
Nej, och vi fick en kommentar på Twitter av någon som inte hade lyssnat på podden som sa att det var dumt att köpa sina vänner för att då kunde man inte leva på avkastningen. Han hade verkligen inte förstått någonting. Jo, man kan absolut byta ut sina fem närmsta vänner. Det är ju inte så himla ofta relationer håller för evigt, så varför måste vänskap göra det som du inte ens delar livet med på det sättet? Det är inga konstigheter, och det handlar inte om att du aktivt måste göra slut med en vän, utan att du bara ska vidga dina perspektiv och vara öppen för nya saker.
Det kan vara så lite som att man bara ändrar proportionen i tid som man lägger på olika personer. De här fem kanske får glida ner lite grann i tid, och så graderar man upp andra i tiden och energin man lägger på dem. Förresten, den här personen, Kavastu, han hade ju inte ens lyssnat på intervjun. Och han tyckte dessutom att det var högst rimligt att lägga den där kommentaren utan att lyssna på intervjun.
Ja, men det är väl allmänt känt att man ska uttala sig om saker man inte vet. Det blir alltid så himla bra då.
Filterbubblan blir ju mycket, mycket bättre om man inte tar in information utifrån. Så på så sätt så gjorde han ju helt i enlighet med sin princip. Han vill ju sitta i bara sin egen lilla ekokammare.
Han har inte ens en filterbubbla. Det där är en så kallad filterbunker, och det är den värsta sorten av alla.
Hur som helst, jag brukar säga att saker och ting är en berättelse. Hela ens liv är alltid en berättelse, för egentligen så finns vi inte. Det är vårt medvetande hittar på någon slags narrativ för att vi ska kunna filtrera information som slängs på oss, och för att vi ska skapa ett jag som egentligen inte finns. Och det här, ens fem närmaste eller ens bekanter, ens umgänge överlag, det är en berättelse. Men den berättelsen behöver utvecklas och förändras. Och det behöver den göra inte bara för dig, utan de här fem, de behöver ju inte sitta fast med dig heller. De kan också utvecklas. Det är bra för dem också. Det kan vara värt att tänka på att det här är inte att man är en elak streber som skär bort folk ur livet, utan man låter allting vara dynamiskt och alla utvecklas åt det håll som de är menade att göra.
Och ni har ju pratat tidigare i den här podden om att lärande också leder till att man lever längre. Och om du inte träffar nya personer eller utsätter dig för nya situationer, så kommer du heller inte att lära dig någonting. Så att skaffa nya vänner ibland, eller helt enkelt bara utvidga ditt sociala kapital, kommer också i längden eventuellt göra att du lever bättre och är mer hälsosam.
I november 2017 skrev jag en artikel om felkorrigering och processer framför slutmål. Du hittar den på mikaelsyding.com/correcting. Adressen finns förstås i lyssnarbrevet. I den beskriver jag bland annat hur enkel en sund investeringsprocess ser ut, så länge man håller sina känslor i schack. Så här kan den se ut. Kolla din checklista innan en investering. Skriv ned varför du gör investeringen. Analysera och jämför sedan utfallet med dina initiala skäl. Vad gick rätt? Vad gick fel? Vad var tur? Och vad var faktiskt skicklighet? Justera metoden inför nästa investering och uppdatera förstås din checklista. Det här kan vara en del av din investerings-commonplace. Ett exempel på en person som har en riktigt, riktigt detaljerad och bra commonplace, det är Ray Dalio. Han har till och med gett ut den i bokform. Då kallas den Principles. Och det är verkligen någonting att ta efter. Det finns två huvudproblem med den här enkla metoden med checklistor och återkoppling. Den ena är känslor som girighet och rädsla. Och det andra det är den svaga och föränderliga kopplingen mellan nuet och framtiden. Som förutom att ställa krav på en robust riskhantering också förvärrar känslornas roll. Eftersom det inte är helt säkert att A ger B. Det är bland annat därför det är så kraftfullt med en evig felkorrigeringsprocess i sitt investeringssystem. Metoden blir aldrig klar, bland annat för att korrelationerna i ett reflexivt system ändras. Men den blir bättre och bättre och den underliggande förklaringen till varför blir mer och mer sann och pålitlig, vilket också gör det lättare att lita på den och därmed ignorera sina känslor. Avslutningsvis, har du några nya processer eller nya rytmer som du tänker på just som har börjat nyligen eller börjar nu?
Nu ska jag gå in i en 10 dagar lång rytm då det kommer passa alldeles utmärkt med massage nere i Sri Lanka. Men annars så har jag faktiskt ganska stora planer för det här året som kommer att gå i lås till sommaren. Och då kommer min rytm också kanske bli vissa fasta men bra rutiner. Men det får vi prata om lite senare.
Till att börja med så ska det bli riktigt kul att se när investeringsguiden kommer ut och hur den tas emot.
Ja, jag är riktigt, riktigt spänd på den. Men det ska också bli roligt för ungefär samtidigt som den släpps så har jag deadline på bok nummer 2, den här nätverksboken. Så att, det ska bli härligt i höst när jag sitter och skriver min tredje bok för året.
Just nätverksguiden, den vill jag läsa.
Du kommer väl läsa investeringsguiden ändå?
Jag får väl läsa den på planet, antar jag.
Just det.
Ja, det var väl allt vi hade idag. Då tackar Syding och...
Sundström, eller Svan.
Två S som sitter här oavsett...
Ganska likt Ludvig med andra ord.
Det här produceras av tradevenue.se och klipps av Johan Olsson. Hej från Sri Lanka.